Välkommen till Finland finns inte.
En podd om konspirationsteorier.
Med Andrea och Victoria. Hej Andrea.
Hej hej.
Hur är det med dig?
Ja, jag är jättetrött hela tiden.
Ja, no, du är inte ens i landet så.
Vi har förnyat vår look och vårt sound. Vi har en ny vacker, jag tänkte säga facker, men fucking vacker. Vad heter det? Artwork, bild, icon, made by yours truly.
Woo!
Och sen också nytt intro etc. Eller hur? Det vet du ja. Mer om än jag.
Ja, vi har ett nytt intro här och vi ska tacka Leo för detta. Tack. Tack. Det där var stelt, men tusen tack actually.
Thank you.
Thank you. Anyway, vi är tillbaka för att vi ska diskutera mera konspirationsteorier.
Surprise, surprise.
Surprise, surprise.
Någon gång borde vi komma tillbaka och diskutera typ biologi.
Biologi, no, ja. No, det här, det som vi nu kanske lite som vi funderar att vi skulle diskutera är ju kanske med en sån här samhällsklimat som ju har sådär indirekt att göra med konspirationsteorier. Eller, ja.
Samhället does not exist.
Oh, där har vi en.
Vi lever för... i en, vad heter det, simulering, simulation, va? Jag kan inte svenska mer.
Simulering.
Jag kan varken svenska eller engelska. Jag kan inte kommunicera med någon.
Oh no. Men alltså under den här tiden som vi har haft den här podden så jag tycker att det har lite ändrat liksom hela den här hur man ser på konspirationsteorier. Eller det har inte... Va?
Har det? Has it?
Jag tycker.
På vilket sätt? Berätta.
Jag tycker att det har blivit mera liksom så här rumsrent att tro på konspirationsteorier. Alltså det kanske inte så där, det var väl redan på väg att hända när vi började den här podden. Men jag tycker att det har blivit bara ännu mera liksom så här normaliserat.
Så det är vårt fel egentligen. Det är den, vad heter det? Vad heter det? Så här kaos. Korrelationen, det är den korrelationen man kan avläsa här eftersom ja, det inte var accepterat innan oss och nu är det, så det måste ju vara vårt fel.
Ja, nej, men det är exakt så här som allt funkar nu för tiden, känns det som. Vet du, att ja, när vi började prata om konspirationsteorier så efter det så har alla konspirationsteorier bara, vet du, tjänat iväg. Allt är en konspirationsteori. Men det är nu kanske inte hela sanningen. Får vi hoppas. Men okej. Som jag sa, så jag tycker att det har blivit mer rumsrent och att tro på konspirationsteorier. Och här har jag då plockat ett exempel från
vår kära... Så är det vi ska prata om idag?
Ja, inte bara
det. Vad ska vi prata om idag?
Okej. Idag ska vi prata om chemtrails, eller hur man nu ska uttala det.
Ja, tack. Då vet jag.
Ja. Men just som jag sa så... Jag upplever att det har blivit mer rumsrent att tro på konspirationsteorier. Och ett exempel har jag då plockat från Svenska Yle. Nice. Som hade gjort en intervju med Sara Huhtasaari, som är alltså syster till Laura Huhtasaari, som är riksdagsledamot för Sannfinländarna, of course.
Of course.
Of course. Så hon vill då ställa upp i presidentvalet här i Finland. Och en av hennes så här stora valfrågor är att hon vill reda ut faran med chemtrails, eller de här kemiska kondensstrimmor, som det heter på svenska.
Okej.
Okay. Ja.
Good for her.
Ja. Och så som hon säger, så hon är bekymrad över det här. Och om hon blir president, så är det här en fråga som hon vill driva.
No, okej. Okay. I guess bättre att hon håller på med det då än att liksom... börja stänga några gränser eller vad nu annat de där som finländarna brukar vilja göra.
Ja, no, jag vet inte hela hennes valprogram så, eller vad hon nu står för. Men jag kan ju tänka mig att det finns en massa annat så här konstigheter.
Annan men, skit.
Men jag menar, om du tänker liksom de senaste presidentvalet. Så hur många så här presidentkandidater ställde upp som trodde på konspirationsteorier. Eller som var så här öppna med att åh, nu ska vi utreda den här ena konspirationsteorin för det är allvarligt, vi måste ta den här saken på allvar.
Jag minns inte förra presidentvalet, jag brukar förtränga dem gärna. Men I guess absolut noll.
No, jag tror det. Jag är nu inte heller helt hundra på det här. Jag är bara så här hobbypsykolog eller samhällsvetare. Jag har inte studerat samhällsvetenskap. Va?
Hobbypresident.
Ja, hobbypresident. Det skulle nog vara något. Men ja, som jag sa, så det här att tro på de här kemiska kondenstrimmorna, det brukar ju anses vara en konspirationsteori, för annars skulle vi ju inte prata om det här i podden heller. Men hon, som jag sa, tycker att man ska ta det här på allvar. Och nu kommer här ett citat från den här YLE-artikeln. Vi borde inte stämpla människor som är oroade över sin omgivning som konspirationsteoretiker. Vad säger du om det här, Andrea?
I mean, beror väl på om de försöker motarbeta klimat, vad heter det, förändringen, så I guess, ja, men hon... Nej, alltså ja. Jag vet inte.
Det är det här som jag tänker, liksom att folk är oroade men de vet inte vad de ska göra med sin oro och sen så blir det liksom twistat till någon sån här konspirationsteori or something. Eller är det en konspirationsteori? Men vi kommer till det här.
Det är inte sant.
No, exakt. Men okej, vad är då de här kemiska kondenstrimmorna? No, det är då alltså de här molnen, eller vad man ska kalla dem, som bildas efter flygplan. Och i vissa av de här molnen så sprids olika gifter, menar då den här konspirationsteorin. Och det anses då att de här molnen som dröjer sig kvar längre på himlen är såna som har de här kemikalierna i sig.
Okej. Okay. Seems unlogic.
Men vad de här kemikalierna sen gör, så det, eller vad det är för kemikalier, så det beror lite på vilken konspirationsteoretiker man frågar. Men det kan då vara ett sätt att kontrollera befolkningsökningen, för det är det vad vi behöver här i Finland, enligt politikerna. Utöva psykologisk manipulation eller påverka solens strålar.
Men, okej.
Okay. Ja.
How?
Exakt. Jag vet inte helt. Men vad säger då vetenskapen om de här strimmorna? Jo, de bildas... Det här är jättevetenskapligt. Jag vet inte hur bra jag är på att förklara det här, men jag har försökt mitt bästa. Det är då liksom, de här strimmorna bildas då vattenångan i de heta avgaserna från flygplanets motorer. När den där heta avgaserna kondenseras så bildas sådana här iskristaller. För luften är ganska kall där uppe. Så basically är det liksom som konstgjorda moln. Och de kan då finnas kvar på himlen allt från några minuter till timmar. Och det beror helt på hur hög luftfuktighet det är och andra väderförhållanden. I guess vind och sånt. Du ser ut som du vill säga något.
Nej, jag försöker tänka, jag försöker förstå. Men okej, okay. Så det betyder att... Så det är ju, alltså, men det är ju helt normijotton som man nu ser hela tiden.
Ja,
sådär.
Precis.
Så betyder det att hon här, vad heter hon, Laura? Nej, vad heter hon?
Hon heter Sara.
Ja, just det var hennes syster. Sara. Exakt. Hon liksom, blir hon också rädd när hon är hemma och kokar ägg. Och det kommer liksom vattenånga. Hon är helt, holy shit, the chemicals, they will kill me.
Kanske. Men hon vet ju aldrig vad det finns i den där vattenångan när man kokar ägg.
Ja, äggpartiklar.
Ja. Har du inte hört det? Det är en konspirationsteori.
Hon kanske inte äter ägg av den orsaken.
Nej, man vet ju aldrig.
Hon kunde göra en dokumentär där man följer henne. Och se vilka alla typer av ångor och kondens som hon är rädd för. Gäller det dag också? Det är ju också, om vi vill säga,
det kan
kondens
ju hända.
Direkt.
Men om hon nu försöker ställa upp i presidentvalet så kanske man inte ska ge extra synlighet åt henne i form av en dokumentär.
No, kandidaturerna har väl, eller har de börjat kandidera den sådär liksom aktivt?
De inte har väl nog det.
Nej, på riktigt. Har du sett några så här skyltar? När är ens valet?
Nej, inte på det viset, men de har ju,
Har de annonserat?
Alfred Backa har ju här skämtat om han, den här ena som...
Jag tror du skulle säga att Alfred Backa har ju berättat att han ställer upp.
Det skulle vara något.
Alfred Backa for president.
Nåja, det skulle vara något. Jag undrar...
När är valet? Alltså oikeasti?
Alltså är det i januari eller februari?
Söndag 28 januari. Det är ganska snart.
Det är snart. Så de ska ju, de som inte nu har ett parti bakom sig, så de måste ju börja samla ihop de här x antal namnteckningarna som de ska ha.
Var kan jag skriva under för Alfred Backa?
Det skulle vara nå. Ska vi starta en namninsamling?
Alfred jag tror Backa att jag tror att personen måste också agree till det. Jag tror inte att man kan bara så här nominera en random någon och sen bara så här, sorry, du fick tillräckligt mycket namninteckningar, du måste ställa upp.
Men jag tror att om man skulle samla så många så skulle det, om så många skulle stödja så tror jag nog att han skulle överväga saken.
Okej. Okay. Vi kan skicka åt honom och fråga om vi får nominera honom.
Ja.
Anyway,
för att fortsätta med våra kemiska kemikalier i himlen. Så nu på senare år så har också vädermanipulering blivit en del av den här teorin. Och den vanligaste manipuleringen är då molnsådd. Alltså att man sår små moln.
Nej, det är därför det alltid regnar här.
Nåja, jag tror inte att Irland behöver molnsådd. Sorry nu bara.
Nej, men det är därför det finns så mycket moln. För att de har stått dem alla.
Mm. Men okej. Okay. Jag kan förklara hur moln sådd. Eller jag kan försöka, ska vi väl betona.
Är det en real thing överhuvudtaget? Eller är det bara...
Jag kommer till det.
Okej.
Okay. Så moln sådd fungerar så att det är kemikalier, oftast silverjodid, som sprids antingen över molnen från flygplan eller så att man skjuter upp dem mot molnen från marken. Med hjälp av någon slags kanoner. Och det här gör då att de här molndropparna fryser och samlas till snöflingor som faller ner mot marken. Och då blir det sen regn. För att, om det är tillräckligt varmt. Och den här tekniken har funnits sedan 1940-talet. Oho. Som jag sa att jag kommer till det. Och den används i många länder där det finns torka. Eller där torkan är ett stort problem. Just också med tanke på jordbruket. Så den används regelbundet i ungefär 50 länder. Men de här största är kanske Kina, USA, Australien och Spanien.
Men det måste ju finnas då en orsak till att det inte liksom används hela tiden liksom konstant. För annars, om det här skulle vara en liksom supereffektiv metod utan bieffekter eller något, så då skulle vi ju på det sättet inte ha torka mer. För att det skulle alltid kunna fixas. Och nu...
Men jag tror att det kostar pengar.
Nå, det är ju säkert det då.
För att man har ju till exempel...
Men typ FN eller UN, vad fan de nu heter, de här alla hjälporganisationer. Om det är så att okej, Röda Korset samlar ju hela tiden pengar för att hjälpa liksom hungersnöd och rent vatten och sånt. Så varför gör de inte i så fall det här? Okej, det här är igen en helt annan fråga.
Men jag ska berätta när man har använt det här. Och så får du fundera på hur hemsk den här världen egentligen är.
Okay.
För man ska kunna använda det för att få torka och liksom sluta. Eller att man får torkan att upphöra i olika länder. Men man använder det inför olika evenemang. Till exempel de här olympiska spelen 2008. För att optimera vädret. Vet du, så att det inte är för varmt. Eller att det regnar för mycket just då på den där ena platsen.
Jaha.
Så styr man under molnen åt ett annat håll. Så det sätter man pengar på.
Okej, ja, det var jätteonödigt faktiskt.
Ja. Så du har en helt bra fråga. Där
vi borde jobba som någon så här inom något högre uppsatt. Vår potential är oanvänd. Alltså som sagt, jag tappar alla språk. Jag kan inte något språk med det.
Nej, men jag förstår dig. Vi går till spillo. Våra talanger.
Här we are wasted.
Men okej. Och just som jag sa, så man använder silverjodid. Och om det här silverjodid är farligt eller nej, så det råder lite olika uppfattningar om det.
Det är alltid silver. Varför det alltid silver?
Jag vet inte varför det alltid är silver. Det känns redan som att det är en dålig idé, men Jag är inte vetenskapsman eller kvinna eller person.
Jag tänkte säga vetenskapsperson.
Jag är inte vetenskapare.
Men det betyder att det finns någon någonstans som vill äta de här molnen. Som bara, det här är silver. I want to eat the cloud.
Säkert. The silver lining.
Exakt.
Men ja, alltså de länder som sysslar med molnsådd, så de säger att det inte är farligt i så här of små course. Mängder som man använder det. Men
som sagt, det är ju svårt att säga, ja. Innan liksom något är normalt, liksom innan något är ordentligt utbrett och används under en längre tid, så är det väl svårt att säga om det är farligt eller nej.
Exakt, och jag kommer till det.
Jaha. Du behöver egentligen inte mig alls överhuvudtaget. Visst. Du kunde bara,
visst. Men kunde du bara läsa. Du bara bring up allt det här som jag vet du som kommer sen så här småningom. För min nästa fråga skulle ha varit, eller min nästa fråga är att varför är det så svårt att ta koll på den här konspirationsteorin? För att den har ju, det är ju en av de här liksom mera solid konspirationsteorier. En av de här, vet du, the classics. Så min teori, inte konspirationsteori, men min teori är att jag tror att det beror på att det har liksom hänt saker kring det här som har varit sant. Och att därför är det så svårt att liksom få folk att sluta tro på de här kemiska kondensstrimmorna.
No, vad har varit sant då?
På 1950-talet så testade USA hur så här biologisk krigsföring skulle påverka städer, som till exempel San Francisco. Och det gjorde man genom att sprida med flygplan då en sån här bakterie. Jag vet inte om jag ens försöker säga vad den heter, för att det är latin och jag är jättedålig på latin. Serratia marxen någonting. Jag vet inte.
Ah, yes. That's
I alla fall en bakterie som är känd för att den har en sån här stark röd färg som är lätt att se. Ja, och man vill ju hitta den för att man ska ju undersöka hur den spred sig. Och när man då tog tester från nästan 50 olika platser där kring, vad sa jag nu, San Francisco, så såg man att den hade spritt sig väldigt effektivt. Och inte bara då i stadskärnan där man väl hade sprutat ut den, eller hur man nu ska säga, utan också till förorter där omkring. Så de som då utförde det här testet, så de konstaterade att okej, shit, vi är inte alls förberedda på en sån här biologisk attack, att det skulle vara jättelätt att sprida någon sån här biologisk fara, biologiska vapen, you know.
Du menar så som de spred ut covid-19?
Exakt. Nåja, spola framåt typ 2 veckor, alltså inte nu utan då 1950-talet. Då var det 11 stycken personer som sökt vård för urinvägsinfektion. Och när man då undersökte det här urinet så hittade man röda spår av den där bakterien. Så den amerikanska armén hade lite fel när de trodde att den där bakterien inte var ett hot mot människan. För att den kom ju helt klart in i deras system och drabbade dem.
Så vi kommer att dö av urinvägsinfektion.
Du får inte. Jag skrattar, men man får inte skratta, för det är faktiskt en som då för att han eller hon hade cancer.
Så det alltså, finns faktiskt det, alltså i San Francisco eller allmänt?
I San Francisco som då på grund av den här bakterien.
Absolut.
För att, you know, nedsatt immunsystem och cancer.
Det är lite paha.
Det är lite paha. Så åtminstone en har dött på grund av det här. Och ja, sen så finns det forskare som menar att den här spridningen av bakterien, så det förändrar också den här mikrobiologin i ekosystemet på området.
Nå, det gjorde säkert, det utrotade säkert några trevliga bakterier.
Nå, säkert. Och jag är nu inte expert på bakterier heller, men det låter helt roligt.
Nå, det finns många av dem och de är små.
Ja.
That's all you need to know.
Och vissa är röda. Nej, inte nog med det här. Man fortsatt med flera olika tester under de kommande 20 åren. Tills Nixon sa att nu räcker det. Och det var då 1969. Men vet du när allmänheten fick reda på de här testerna?
No, recently probably. Eller no, typ sådär, vet du, 12 år efter.
Jag är inte bra på matte, men ganska nära. 1976 fick allmänheten reda på det.
Ja, så Efteråt.
Mm. Efteråt. Mm. Och sen, nu lite till dina hoods, men ändå inte helt. I Storbritannien så höll man på med liknande tester från 1940-talet till 1970-talet. Och enligt en artikel som jag hittade, så den var från 2002, så då hade man just släppt rapporter om de här testerna, liksom i sin helhet. Så det är ju liksom några år sedan. Om du tänker att det var, de här testerna pågick från 1940 till 1970-talet. Och 2002 kom de ut. Så där i sin helhet.
Oj, ja.
Så att där är ju där är några flera år.
Ja, ja, jag förstår. Men jag förstår din poäng. För jag menar att då har man ju confirmed att the government har sina secrets som de lyckas hålla ändå.
Trust no one. Jag börjar se på X-Files nu också på nytt, så att jag är helt inne i det här att the government is keeping secrets from us.
Nice. Men ändå har de ju faktiskt lyckats, för jag menar, mitt main argument brukar ju vara att ingen skulle kunna lyckas hålla secrets, eller liksom att ingen skulle kunna, att NASA skulle inte lyckas hålla i liksom tiotals år sådär, att ingen skulle liksom gå och sälja storyn eller gå i fyllan till sin granne och vara sådär lol, gissa vad.
Ja.
Nej, men det ut nog sen då, eller liksom om de nu själva publicerade vad du nu sa.
Ja, alltså det var väl de själva som hade publicerat det. Men jag misstänker nog att det har säkert funnits något sån här leaks. Men det är ju sådär att om, jag vet inte hur så här credible de har varit. Nu kan jag inte svenska. Jag vet inte hur pålitliga de i så fall har varit. Ja. Jag vet inte, jag är inte jätteinsatt i just den här aspekten av det här, men ändå att de har hållit det liksom officiellt som en hemlighet i ganska många år.
Ja.
Och just som du sa, så man brukar ju just när det handlar om konspirationsteorier och någon så här stora liksom globala, som typ att månlandningen var fake, så det brukar just vara det där argumentet att så många människor kan inte hålla tyst om det så länge. Men vet vi att är det faktiskt så? Kan folk inte hålla käft?
Om ni vill höra mer om månlandningen så kan ni gå och lyssna på vårt avsnitt om det.
Tillsammans med Alfred Backa, for president.
Vi supportar honom redan då. Det var egentligen startskott till presidentkampanjen.
No, exakt. Vi kan posta det på nytt.
Ja.
Men ja, om vi nu ska prata om silverjodiden, jododen,
ja.
Så just nu så kanske forskningen då visar att det inte är så farligt. Men som du också sa tidigare, att vem vet att om 5 eller 10 år eller när man forskar om det på tillräckligt stor skala, så att hur kan vi veta att det är säkert? Man trodde ju inte heller att den där bakterien, som jag sa, att den skulle vara farlig i USA.
Mm.
Men inte var den nu ändå sen helt ofarlig.
Få saker är helt ofarliga, honestly.
Det är som människor kan dö på ganska många olika sätt. Eller men
man kan literally dö av att bara dricka normalt vatten. Så
ja, tillräckligt mycket.
Ja, tillräckligt mycket så dör du av vad som helst.
Ja.
Eller tillräckligt lite.
Mm. Också för lite vatten.
Ja.
Det är nog det där vattnet som är det farliga. Jag tror att det är det som är det här, den här kemikalien. H2O, ja. Som är där uppe i himlen.
Åh, tänk det.
För mycket, så då dör vi. För lite, då dör vi. Så om vi går tillbaka till hon, Sara Huhtasaari, och hennes citat. Det här då, att vi borde inte stämpla människor som är oroade över sin omgivning som konspirationsteoretiker. Så det som jag redan sa lite där, men att hur borde man då liksom bemöta den här oron som folk ändå har, för att världen är fucked up och vi kan inte tro på myndigheterna, eller kan vi? Who knows? Och, no ja, inte vet jag. I Finland så är det kanske inte så många som tror på den här liksom kemikaliestrimmorna. Eller kemikaliska.
Jag skulle säga att det är säkert mer än vad man tror.
Enligt den här YLE-artikeln så är det 2,1%
av i Finland. Hela populationen, och det är nu den ganska många tusen människor.
Nå, det är det. Men i USA så är det 10%. Så.
Desto mer man lär sig om USA, desto mer är det bara så, okej, okay, I'll never go there.
Nå, exakt. Men ja, så, jag säger nu inte att du ska ha ett svar, men jag bara själv funderar på det sådär, att hur ska man liksom, jag tror att vi har pratat om det här typ också flera gånger i podden, att hur ska man liksom bemöta det här som man på något vis, att det finns liksom, folk är oroliga över saker och liksom, men den på något vis bara blir twisted, att sen så hakar man upp sig på någon så här kondenstrimma när man kanske borde fundera på, vet du, typ någon stora oljebolag eller sånt som förstör världen.
Kan vi inte skicka dem typ tillbaka till lågstadiet i någon så här grundläggande kemilektion eller någonting?
Nåja.
Ge dem en bok.
Men sen är de sådär att nej, men ser du i skolan så lär man sig fel för att...
No, vi kan börja med government. Att vi bara sätter ett lås på typ Reddit och random rabbit hole YouTube och sådär att ingen får mer gå hit för att det liksom, vi hinner inte repair alla skador som uppkommer av det här.
Och sen blir vi en sån här totalitär med betu, så här begränsat internet.
Nå, åtminstone är det ingen som äter någon jävla silver då.
Nå, nä. Jag får säga. Vågar du lita på våra myndigheter, Andrea?
Nå, så där lagom. Jag skulle inte dricka silver på det, inte.
Men... inte heller. Men som sagt, jag har sett för mycket på X-Files nu och de börjar vara väldigt insåsade nu i det här myndigheterna och the government within the government och sånt här.
Ja, just det.
Så du kanske ska fråga mig sen vid jul någon gång så kanske du får ett mer så här realistiskt svar. Kanske vi är färdiga för den här gången.
Nå, nu är vi väl det.
Ja.
Som vanligt.
Som vanligt. Vi hörs och syns, frågetecken. Vi hörs nästa gång vi kommer ut med ett avsnitt.
Logically, yes.
Jag vågar inte lova när vi kommer ut med ett avsnitt.
Det är bra. Lova ingenting man inte kan hålla.
Exakt. Men ja, tack och hej.
Du har lyssnat på podden Finland finns inte med Andrea och Victoria. Följ oss på Instagram och Facebook och så hörs vi i nästa avsnitt.